Välkomna till den här podcasten från Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell och idag ska vi prata om en jubilar, nämligen Lunds domkyrka. År 1123 invigdes kryptans huvudaltare och förra året år 2023 fyllde således domkyrkan 900 år, även om första spadtaget togs betydligt tidigare än så såklart. Och i samband med jubileet har olika aspekter av domkyrkan vetenskapligt belysts i sammanlagt 8 praktverk till bokvolymer. Och här kan vi då kanske också nämna särskilt Stefan Borgehammar som från CTR som någon sorts spindel i nätet kan man säga för den här redaktionen som organiserat de här bokvolymerna. Idag ska vi då prata om den 8:e och sista volymen i denna serie, Lunds domkyrka, idéer och världsbilder. Och den kom ganska nyligen. Och det är liksom tidigare böcker i serien en riktig pjäs. En stor, tung, fin bok. Utgiven på Macadam förlag. Och med mig här idag i studion så har jag idéhistorikern David Dunér som också är redaktör för boken. Jag har bokhistorikern Kristina Lundblad. Och kyrkohistorikern David Gudmundsson, välkomna allihop.
Tack.
Tack, ja.
David, det är som sagt en tung volym det här. Ett 50-tal texter från nästan lika många författare. Hur såg det här uppdraget ut för dig som redaktör?
Jo, det var ju så att traditionellt så att när man skriver en sån här jubileumsbok eller jubileumsverk över en kyrka eller domkyrka så har man fokuserat på byggnaden och inventarierna och gudstjänstlivet. Och då var tanken att man skulle komplettera detta med också att se på kyrkan som kunskapsmiljö eller lärdomsmiljö och hur det har påverkat och haft betydelse för hur människor har tänkt och föreställt sig sin verklighet. Så det var utgångspunkten, att försöka bredda det här lite snävare byggnadshistoriska utgångspunkten som normalt sett är kanske ett sånt här verks syfte. Och det utgick ju då från 900-års jubileet som startade förra året. Den 30 juni, det var ju då den invigdes, själva kryptan. Så då samlade jag ihop författare som skulle kunna skriva någonting om förhållandet mellan kyrka och omvärld och kyrka och universitet. Så att ett tema genom hela boken är just förhållandet mellan tro och vetande och på vilket sätt kunskap som genererats inom kyrkan också haft påverkan på sin omvärld och inte minst universitetet. Så att man kan nästan se, eller bör nog se, domkyrkan som en förutsättning för att det senare skulle bli ett universitet i Lund. Det var den, genom kyrkans lärdomskultur och skriftkultur som la grunden för lärdomsstaden Lund, kan man säga.
Mm. Jag tänkte vi kunde återkomma till det med just universitetets koppling, sammanflätning skulle man kunna säga, med domkyrkan. Men hur förhåller du dig då till de 7 andra volymerna som då redan är på gång eller har skrivits? Ja. Liksom, vad finns kvar att skriva, undrar man ju nästan. Förhöll du dig till dem på något sätt?
Jo, det var ju 2 volymer han före vår volym kom ut. Så de har jag ju studerat och de är ju framförallt inriktade på kyrkobyggnaden. Och nu nyligen kom det en bok om inventarierna. Och det har ju haft en också en stor betydelse som bakgrund för den här volymen som vi har skrivit. Och en tanke är ju detta att byggnaden är inte bara ett konsthistoriskt intressant plats eller miljö. Eller en plats där mänskliga handlingar har skett, utan också att det symboliserar och materialiserar idéer och tankar. Och det finns ju i byggnaden, i rent tekniskt i byggnadens konstruktion. Det är ju kunskaper om teknik och hållfastighetslära och hydrologi. Men också i konstverken som ju symboliserar idéer och tankar. Och det där har ju Kristina bland annat tittat på hur många bilder som det finns på människor med en bok i handen till exempel.
Mm.
Och som David Gumesson också tittat på hur rummet används också inom universitetet.
Jag tycker något som är slående med när man tittar på boken och läser texten och sådär är just den här. Den här bilden som väldigt tydligt framträder, som du är inne på, som säger något om betydelsen av domkyrkan och i människors medvetande och sådär. Att det inte bara är någon sorts nav för den tiden, sådär. Ja, så här gjorde man byggnader på den tiden, eller så här fungerade religionen på den tiden. Utan det är även någon sorts kunskapsnav för allt det du är inne på, alltså konsthantverk.
Mm.
Skrifter, alltså liksom all typen av kunskap som på något sätt fanns i hela samhället på något sätt. Det liksom känns som att det sammanstrålar lite grann, säger någonting om kyrkans betydelse.
På det sättet kan man ju också se kyrkan som en bok i sig, nästan som en slags encyklopedisk artefakt som speglar sin tids,
jo, det
är sin process, för det tog ju lång tid innan den var färdigbyggd och den har förändrats genom århundraden också, men att man kan liksom läsa byggnaden också.
Ja, för att man tänker ju säga att byggnaden är bara ett resultat av 1100-talets idévärld, men den bär ju spår av 900 års idéer och tankar.
Mm. Mm.
Ett klassiskt exempel är ju Helgo Zettervalls ombyggnad av domkyrkan på 1800-talet som ju beskriver den tidens föreställningar om historia och...
Men det är intressant, varför det är liksom lager på lager. Alltså, det är kanske lätt att så var jag när jag började läsa boken, att det är lätt att tänka sig då att okej, 1123, nu ska vi titta på vad händer då? Liksom. Men sen vänta nu, just det, sen är det 900 år till då av förändring av liksom kunskapslager på kunskapslager och så vidare.
Och vi ser det ju rent fysiskt, det är att det är inte mycket i den nuvarande domkyrkan som ser ut som det gjorde för 900 år sedan. Det har hänt väldigt mycket på alla sätt. Och det återspeglar lärdomar i byggnadskonstruktion och också de teologiska förändringar som har skett. En övergång från en katolsk kristendom till en protestantisk kristendom, till exempel. Det finns många utvecklingsfaser i domkyrkans historia.
1123 har man då tagit som liksom år 0 eller år 1 eller så. Varför då? Vad är liksom betydelsen av kryptans altare och sådär? Varför är det då man säger? För att jag menar, den byggdes ju innan och efter så att säga. Det
påbörjades ju redan i slutet av 1000-talet ju, att bygga på kyrkan. Men det är 1123 som man inviger huvudaltaret i kryptan. Och då var ju kyrkan, även om den inte var långt ifrån färdig, så var den ändå användbar för mässor och kyrkliga möten. Och det datumet finns ju tydligt dokumenterat i en handskrift som heter Necrologium Lundense, som lades upp då inför den här invigningen av kyrkan. Så därför vet vi att det var just den dagen.
Men jag undrar hur det såg ut ovan jorden, för det var ju...
Ja.
Och den har trä... byggnad av enkla, eller hur?
Ja, de fortsatte ju att bygga ovanpå den här kryptan. Och 1145 så invigde man själva huvudaltaret där uppe i koret, högkoret. Så det var ju en byggarbetsplats i decennier eller århundraden faktiskt. Jag menar, Adam van Duren, som är ju känd byggmästare och skulptör, han var ju verksam i början av 1500-talet. Och,
ja, visst, det är ju flera hundra år.
Ja, flera hundra år senare.
Ja.
Det har ju gett anledning till flera firanden, just detta att den byggdes och invigdes i flera etapper för vår närmaste föregångare i den här, i att skildra domkyrkans historia, tillkom ju just med anledning av 1145, så då är det 1945, då var det 800-årsjubileet man kunde fira, vilket gör att vi nu kan fira 900 år, inte fullt 100 år efter det förra stora jubileumsverket, så att säga. Så det har ju många anledningar till högtidligheter och uppmärksamhet, den här utdragna processen.
Påminner mig lite grann om Lunds universitet som passade på att liksom fira 350-årsjubileum under 3 år då, eftersom 1666, men sen också 1668. Va? Mm. Så ja, lite skojigt då. Men vad var Lund för plats 1123, om vi nu ska utgå därifrån? Vad fanns det för tankar och idéer i Lund 1123?
Ja, staden leder ju tillbaka ner till det sena 900-talet. Så i Lund fanns ju som stad då. Det fanns ju till och med mynttillverkning 995. Och växer ju fram som en mötesplats och plats för kyrka och handel och för också makten. 1060 så bildas stiftet, Lunds stift. Och 1103 så bryter sig Lunds stift ur Hamburg-Bremer-stiftet och blir ett eget ärkestift. Så på 1100-talet är ju en väldigt dynamisk miljö, också kulturellt och vetenskapshistoriskt. 1100-talet, ibland talar man om det medeltida renässansen, alltså att ny kunskaper kommer in i den medeltida världen. Och domkyrkan som lärdomsmiljö växer ju verkligen fram och etableras under 1100-talet. Vi har ju 1085 så grundades den första skolan i Norden. Det som är i katedralskolan idag. Och det var ju just ett resultat av domkyrkans verksamhet. Därför de behövde skolade personer som kunde bli präster i framtiden. Så det är ju en kunskapsmiljö som verkligen etableras under 1100-talet.
På vilket sätt kan man säga att det ger, alltså den tiden som vi då befinner oss då på 1100-talet, på vilket sätt gör det avtryck i tillkomsten då av domkyrkan? Kan man säga något om det?
Ja, alltså,
det är en produkt av sin tid naturligtvis.
Det är en produkt av sin tid och sin tids tekniska kunskaper och estetiska ideal. Men det vittnar ju också om vilken enorm vikt man la vid den här domkyrkan. Jag menar, om vi hade förflyttats ner till 1100-talet och sett Lund med sina träkåkar och mycket enkla hus, så stiger den här enorma katedralen upp med influenser från Italien och Frankrike och Europa. Så det var ju verkligen en manifestation att bygga upp ett ärkestift.
Ja, det är ingen blygsam byggnad, kan man inte påstå.
Oh, nej. Och det ligger ju i linje att man är i framkant, som vi säger, både byggnadstekniskt, intellektuellt och också en del av den här enormt formativa perioden i den katolska kristendomen som 1100- och 1200-talen faktiskt är. Mycket av det vi känner igen som den medeltida kyrkan, de bruk, de firanden som vi... Jag tror man ibland förknippar med typisk katolsk medeltid, det håller på att etableras just vid den här tiden. Så Lund kan, så att säga, Lunds domkyrka kan direkt haka på trenderna, för att uttrycka sig lite så. Det som då är nytt på kontinenten, det kommer direkt hit till Lund också. Det ser vi i form av hur man bygger de här stora sidokapellen och så vidare efterhand, som vi inte har kvar idag, men som var en levande miljö väldigt länge i domkyrkans historia. Och ett exempel på sådant som har kommit och gått med tiden också.
Idag när man besöker domkyrkan, och det har jag läst mig till då, Sveriges mest besökta kyrka tydligen. När man gör det så slås man ju av den här enorma prakten och sådär. Men något jag funderar på också när jag läste boken lite grann var att vad har liksom den vanliga människan haft för relation till byggnaden? Är det så att liksom det var ens kyrka? Eller var det så att man liksom gick till någon vanlig kyrka på de här lite mer vardagliga gudstjänsterna och sen så gick man till domkyrkan när det var något stort pompa och ståt? Eller var den, alltså, hur användes den av människorna?
Det var en kombination av flera saker. Det var fram till reformationen, får vi tänka oss, så gick människorna i regel till sina lokala kyrkor. Lund, trots att det inte var en särskilt stor stad, hade många kyrkor vid den tiden fram till 1500-talet. Och det var dit du som vanlig lundabo gick på söndagen för att fira gudstjänst. Domkyrkan var i första hand, det var stiftets katedral som skulle utgöra ett föredöme för de andra lokala kyrkorna. Det blev ju ett, tack vare att man också var en utbildningsinstitution. Genom katedralskolan så spreds ju lärdomar och mönster därifrån ut till de lokala kyrkorna i Lund med omnejd, men också längre bort. Det var ju också en gemenskap, det som vi kallar för domkapitlet. Det var ju en sammanslutning av personer som levde i och kring domkyrkan och skötte de dagliga gudstjänsterna där, och dessutom firade mässor vid de många altaren som fanns överallt i domkyrkan. Som vanlig lundabo så sprang du inte in och ut i domkyrkan under medeltiden, så att säga, på det sättet som man idag kan göra i alla fall. Det blir ett senare fenomen.
Trösklarna var lite högre än att bara trilla in liksom.
Ja, det skulle jag säga.
Kristina, du skriver ju om boken eller böcker och skrifter och så vidare i samband med liksom domkyrkan. Du skriver att boken är inte endast en viktig artefakt inom kyrkan, utan den viktigaste. Utan bok, ingen text. Utan text, ingenting. Berätta någonting om liksom boken som symbol. Den finns med i en massa utsmyckningar i domkyrkan som man kanske inte tänker på när man är där bara och tittar lite sådär. Så, men du identifierar ju ganska många, säger du, när du bara går omkring där och tittar lite.
Ja, jo, det gör man. Om man tittar lite noga så ser man att det finns, inte bara i kyrkan utan även när man går på konstmuseer, så är det verkligen boken är en, vid sidan av människan, kanske mest avbildade motivet. Oerhört frekvent som symbol just. Men det här med utan text ingenting är ju också intressant. Man kan, alltså boken och texten, skrifttekniken, för det är ju en teknik, det är ju inget naturligt så att säga att skriva, är ju någonting vi är så vana vid så vi tar det för givet, men det hade ju liksom inte riktigt gått att formera varken politiska eller religiösa eller några andra system eller någon vetenskap att tala om utan att kunna nedteckna det man har tänkt ut, så att säga. Och skrivandet är ju i hög grad också en förutsättning för tänkandet. Det är inte så att man tänker ut sin text och sen skriver ner den. Så att, alltså, introduktionen av skriften, sådär 3500 före Kristus, är ju en oerhört stor förändring i mänsklighetens historia. Och den handskriftstekniken, att skriva för hand, är den teknik, det sätt att nedteckna sina tankar som vi har haft under längst tid. Trycket kommer i mitten på 1400-talet. Och det digitala är ju väldigt, väldigt ungt. Det är liksom en mikrosekund i det här perspektivet. Och ändå så hör man väldigt ofta ju hur trycket nu beskrivs som något totalt förlegat nostalgiskt fenomen. Vilket visar på hur enormt snabbt vi vänjer oss och naturaliserar en sån sak som vi är helt beroende av. Så det är intressant. Och det är väl också därför som boken har liksom blivit ett sånt viktigt motiv. Det är ju någon slags, att skriva är ju liksom att externalisera sina tankar, att fästa dem på papper så att de lever vidare. Och därigenom kan man själv leva vidare liksom. Och sen kan man bygga på andras tankar och referera till dem. Så att det är liksom en artefakt som avbildat motiv då med extremt hög densitet, liksom sprängkraft. Och Bibeln, själva ordet, betyder ju bok. Och inom flera andra religioner så har också namnen på de heliga skrifterna anknytning till skriftkulturen. Så att det finns många intressanta saker att utvinna om man börjar titta lite närmare på det där.
Har du någon av alla de här utsmyckningarna i domkyrkan? Har du någon favorit? Jag fastnar för den här bokpåsen.
Ja,
den kan du berätta något om?
Ja, den kommer, tror man, menar man sådana där angivelser ändras ofta efterhand i sig, men den lär dyka upp i 1200-talet. Det är alltså en del av bokbandet. Kodexen, som ju är det liksom formella namnet på den vanliga boken som man kan bläddra i, den kommer med kristendomen den första århundradet efter vår tideräkningsbörjan. Och den är ju som teknisk sammansättning liksom ganska färdig redan från början. Den är ju samma. Den ser ju likadan ut fortfarande.
Just, så principerna bakom den har inte ändrats.
Nej, det har den inte. Man har en massa blad av begränsad storlek som man sätter ihop i ena kanten och så kan man bläddra. Det är genialt. En fantastisk maskin liksom. Bokpåsen, man vill skydda denna då. Och de, i början, eller långt också, om man tittar på tryckets första 100 år så är de flesta volymer väldigt stora och tunga. Inte minst inom kyrkan, för de ska ligga på en predikstol och synas. Men man har också behov av, och det kan man se redan under handskrifttiden, lite mindre bärbara böcker, böneböcker, tideböcker. Och de vill man också skydda och kanske också skylta med. Och liksom det finns adeln och höga stånden har ofta väldigt praktfulla utsmyckade böcker. Och bokpåsen är lite mer praktisk. Det är en föregångare till pocketboken kan man säga. Så att bandet är liksom lite större än själva boken och blir som en väska. Väska och bokband i ett.
Man kanske ska nämna att den går att se själv i en relief som finns i södra transeptet, eller tvärskeppet. Där finns en bild på Sankt Laurentius som ju är skyddshelgon för domkyrkan. Och där håller han faktiskt en sån här bokpåse.
Och det är med ett foto på den. Och
ja, det finns med ett foto på den, den reliefen. Mm. Och tidigare har man kanske trott att det var en pengapung eller något sånt där. Men det är ju själva verket som Kristina visar en bokpåse.
Men det är inte min favorit faktiskt. Om du frågade efter. Utan det tror jag nog är den tronande madonnan från 1400-talets första del. Väldigt enkel, ganska sliten liksom. Men det är något väldigt rörande med de där tidiga, tycker jag, skulpturerna.
Ja, när Jesusbarnet sitter och bläddrar i en bok.
Ja, precis.
Är det en träskulptur?
Ja, just det. Den finns också med på bilden. Mm.
Kristina, du skriver ju också om då boktryckningen som senare kom till även till dessa breddgrader. Men det var intressant att läsa att det var i början efter Gutenberg och så vidare att det gick väldigt trögt med boktryckningen i Sverige, men däremot inte då i Skåne eftersom det tillhörde Danmark. Mm. Hur då?
Ja, alltså trycket kommer ju 1483 till Sverige med en kringvandrande tysk boktryckare som är hitkallad för att trycka Uppsala stift, eller minns jag faktiskt inte riktigt, en mässordning. Men han trycker också en bok som är väldigt spridd tack vare Bra Böckers bokförlag på 80-talet som gav ut den till jubileet 1983. Dialogus Creaturarum Moralisatus, en fabelsamling. Och sedan efter honom då så kommer det ett par små tryckerier katolska knutna till kyrkorna och klostren. Men med reformationen och Gustav Vasa 1520-talet så blir det slut på det. Han drar in alla tryckerier och mycket annat också ju, och bestämmer att det bara får finnas ett enda tryckeri. Han vill ha total kontroll, och det kungliga boktryckeriet då. Och han är liksom väldigt inriktad på att det inte ska komma ut någonting som han inte känner till, så att det ska bara tjäna statsmakten kan man säga helt enkelt. Och det gör ju att det är en väldigt, väldigt liten produktion i Sverige under hela 1500-talet, kanske 500 titlar räknar man med.
En fascinerande statistik där som jag tror du nämnde. Att...
Ja, 500 titlar är ungefär vad som kommer ut i Paris under ett år vid 1500-talets mitt, så det är stor skillnad. Vi lever i mörker och dunkel när det gäller bokkultur.
Men som sagt, här då?
Men här nere då, ja, precis, så är det ju, alltså Malmö var ju en av de viktigaste, om inte den viktigaste tryckorten i Danmark under den tidiga fasen av reformationen, för att det liksom var lite mer skyddat. Det var ju farliga saker man höll på med, så att det var lite praktiskt väl att ha det i Malmö. Och det fanns under en tid 2 tryckerier till och med. Och sen så hade ju Tryckerbrahe tryckeri på Ven. Vilket gör att det fanns 3 tryckerier i Skåne. Mot 1 då i Sverige under 1500-talet. Det är ganska intressant faktiskt.
Och en av de boktryckarna eller boktryckeriägarna var ju Christian Pedersen. Som hade varit kanik här i Lund. Han hade låtit på stiftets anmodan trycka böcker i Paris och nere i Europa. Men sen slog han upp ett eget tryckeri i början av 1500-talet i Malmö. Men det dröjer ju tills Lund får ett eget tryckeri.
Mm, det gör det. Det är ju väldigt svårt. Alltså tryckarna, när man ser det ur deras perspektiv, så var det ju under lång, lång tid, alltså långt in på 1800-talet faktiskt, eftersom det är så stort land också, svårt att leva på. Men man har alltid försörjning, och den ekonomiska delen har ju såklart alltid varit det centrala. Så, och här, men så att de viktiga förläggarna, det vi idag kallar förläggare, det vill säga den som kostar produktionen av en bok, är ju väldigt länge kyrkan och staten. Det är de viktigaste förläggarna. Och sen under många hundra år så är det också många författare som bekostar utgivningen av sina egna verk. Då. Men man kan se till exempel med Christian Pedersen att han försöker sig på lite kommersiell verksamhet också. Man kan tänka sig med sin örtabok. Han ger ut en medicinsk läkebok över medicinalväxternas betydelse och funktion. Det är ett sätt att liksom dra in lite pengar också kanske.
Och det har vi ju ett kapitel om också, om örtaböckerna och Christian Pedersen.
Sen så vet vi ju inte hur många tryck som verkligen kom till, för att det man talar ofta om böcker bara, men minst lika viktigt var alla småtryck, alla förordningar, plakat och ja, olika små ettbladstryck. Och de har ju gått förlorade för det mesta, så att det kan mycket väl ha funnits en lite större utgivning, produktionen vi känner till.
Du funderar ju lite grann i din text också om etableringen av ett tryckeri i Lund hade möjligen kopplingar till universitetets grundande, och då tänkte jag glida över till liksom universitetet då, som ju då grundades 1666, 7, 8 i total samklang då med kyrkan. Vad var det för behov eller liksom grundvalar man hade från kyrkan? Att liksom, nu är det nog dags att etablera ett universitet i Lund.
Det fanns väldigt starka incitament för det. Särskilt efter övergången då från Danmark till Sverige med fredarna 1658 och 60. När Skåne, Halland, Blekinge hade blivit svenskt, så uppstod ett ganska så akut behov av att kunna utbilda präster i stiftet. Man vill ju inte gärna att de skånska ynglingarna skulle åka till Köpenhamn och studera. Det var ju lite vanskligt. Och dessutom så var det enligt lag tvunget faktiskt att prästerna i Lunds stift skulle ha universitetsutbildning. Och det är faktiskt dansk lag som föreskriver det. Svensk lag gjorde inte det. Det kunde räcka med att gå i ett gymnasium i någon av katedralskolorna i stiftstäderna. Men det kanske lite okända faktumet att dansk grundlag, dansk kyrkoordning fortsatte att gälla i Sverige efter de här frederna. Det gjorde att det kravet behövde tillmötesgås. Och när man då dessutom genom just det här tidigare nämnda domkapitlet som förvaltade en väldigt stor godsmassa för domkyrkans och de andra byggnadernas och organisationens drivande kontrollerade upp mot 1500 gårdar i Skåne. Det är en väldigt stor andel av allt jordbruk som låg under så att säga, domkyrkans styre. När man då tänkte att det här kunde bidra till att finansiera grundläggandet av universitet, då nappade ju statsmakten också. Om man kunde lägga det här nere, täcka ett behov och dessutom få det betalt i stor utsträckning, då var det något som tilltalade den dåvarande förmyndarregeringen uppe i Stockholm. Så då vann Lund den kampen, kan man säga. Det hade redan tidigare varit en liten diskussion i Sverige om att det nog behövdes ett nytt universitet i södra delen av landet, det vill säga dåvarande Götalandskapen. Det kunde vara Jönköping eller Göteborg, men nu när man fick ett behov och ekonomi och tillfälle att grunda det i Lund, så blev det också Lund som kunde ta den bollen.
David, du skriver i din inledning av boken att kyrkans bildningskultur kan ses som en förutsättning för att ett universitet överhuvudtaget förlades i Lund. Mm. Kan ni säga någonting? Alltså, vi vet att det är sammanflätat, domkyrkan och universitetet, länge. Men liksom, kan ni ge några exempel på exakt hur det har varit sammanflätat? Alltså, jag tänker på det här med biskopen som universitetskansler och så vidare. Alltså, som kanske folk inte har koll på exakt hur sammanflätat det var.
Just det. Ett exempel är just detta att biskopen också var prokansler, som det hette, vilket alls inte var ett symboliskt ämbete på något sätt, vilket man skulle kunna tänka sig, utan att han var väl huvudsakligen den verkställande makten, så att säga, vid universitetet. Och de här posterna var förenade långt fram i tiden, ända in på 1900-talet, även om den här, så att säga, verkställande delen av det hela också hade försvunnit tidigare. Men det var ett viktigt och centralt ämbete i universitetets förvaltning, särskilt som rektorsämbetet ju cirkulerade mellan professorerna. Du var det i ett år, senare kanske i två år i taget, men det gjorde att det var ofta biskopen ju som satt långa perioder, som gav lite kontinuitet i detta. Men naturligtvis vållade det diskussion också. Det var ju alls inte självklart, särskilt när vi kommer längre fram i tiden, att det skulle vara så våldsamt sammanflätat. Så att det samlas ju mycket makt och inflytande hos en enda person på det här sättet.
Och rent konkret så användes ju domkyrkorummet som föreläsningssal i början. Och man hade sin undervisning, de olika fakulteterna i de södra kapellen och i koret, och också i Liberiet, som byggnaden söder om domkyrkan. Så rent konkret så fanns undervisningen där. Och också en annan tradition som lever kvar ännu idag är ju doktorspromoveringen. Den sker ju alltjämt i domkyrkan. Och där möts ju verkligen kyrka och bildning med också hänsyftning till de antika myterna om Apollo som bestiger Parnassen. Så att det har ju rent konkret funnits på samma ställe. Och också utgjorts av samma personer i många fall, som David skriver om. Kopplingen mellan teologiska fakulteten och domkyrkan och domkapitlet.
Det har ju haft en enormt konserverande effekt, måste man tro. Bara till exempel just att promoveringen äger rum i domkyrkan fortfarande, ganska märkligt.
Och där är det ganska intressant också, för där, som du var inne på, där kommer ju in så här Apollon och grejer, ja, som ju inte har så mycket att göra med domkyrkan.
Nej, en hednisk gud, ja, som plötsligt dyker upp där.
Men när kan man säga att, så att säga, universitetet står på egna ben från kyrkan?
Ja, alltså, om vi ska följa Davids kapitel där, så är det ju långt in på 1900-talet som det fortfarande finns kopplingar. Jag menar, fram till 60-70-talet tror jag, alltså, som fanns tjänster som förband domkyrkan med universitetet.
Ja, där du per automatik, alltså om du hade en tjänst vid universitetet, så förutsattes du också bekläda vissa ämbeten inom kyrkan, att representera universitetet i kyrkliga organ. Det gällde, som David sa, långt in på till mitten på 1900-talet detta. Och dessförinnan så hade ju många av universitetets professorer avlönats av kyrkan. Förutom själva grundläggningsfasen så hade man ju sen långvariga ekonomiska bekymmer, vilket gjorde att ett sätt att avlöna professorerna var att göra dem till kyrkoherdar här runt omkring i Nöbbelöv och Vallkärra och så vidare. Så gjorde man dem till kyrkoherdar, gav dem kyrkoherdens inkomster som han då fick använda delar av för att avlöna en komminister som gjorde det egentliga jobbet i församlingen, medan han upprätthöll professuren. Och så höll man på in på 1800-talet. Så det är en lång, mycket lång gemensam historia de här institutionerna har.
Jag tänkte avrunda lite här. Vi vill säga att alltså, domkyrkan har ju onekligen förändrats. Alltså, den står där den stod 1123 också, men den har förändrats väldigt mycket, som ni har varit inne på. Alltså, det har tillkommit saker, det har tagit bort saker, torn har kommit och gått och sådär. Även interiören, jag tänker på det här magnifika astronomiska uret och så här, som tillkom ju långt senare än invigningen. Vad har ni för liksom egna så här, favoritaspekter av kyrko, alltså byggnaden, interiören? Har ni några, har ni någonting som är så här, det här får man inte missa? Om vi nu säger att någon till äventyrs inte har varit i domkyrkan, vad ska man inte missa när man går dit?
Jag har ju mina favoriter, och det märkligaste rummet är ju ändå kryptan. Att stiga ner i kryptan och i detta mörker, och också där det finns en brunn, och det är en atmosfär. Och då tänker jag inte bara på jätten Finn som engagerar många, utan också själva brunnskaret och dess reliefer. Men bara stämningen i kryptan tycker jag är märkvärdig. Och sen är ju naturligtvis det astronomiska uret, det underbara uret i Lund, som ju visar den himmelska och jordiska tiden. Den är också otroligt märklig, skulle jag säga.
Kristina, vad säger du?
Jag måste nog också säga i så fall att uret är någonting, det får man inte missa, och det är väldigt vackert. Och väldigt fint är det när man börjar liksom se den lilla Sankt Laurentius i centrum placerad. Och det är någon väldigt vacker blå färg också. Kolinblå kanske, lite här så himmelsk blå. Och så håller han en bok i handen. Och sen, som David säger, de här olika tidssfärerna, tidsperspektiven. Det är en fint arrangemang, vackert, fantastiskt.
En riktig showstopper, kan man säga.
Ja, jag kan lägga till en sak till. Och det är ju som man inte heller tänker på, som man nog förbegår när man är i kyrkan, det är korstolarna. Att titta närmare på dem. Hela den fantastiska utsmyckning av bilder som finns. Och där beskrivs ju den bibliska historien och årstiderna, men också fabler och bilder på monster och märkliga djur.
Så och väldigt många textavsnitt av volymen eller bokrullar.
Och därför förekom David mig, för jag har också korstolarna just som en personlig favorit där jag... Ja. Kan känna historiens vingslag, i synnerhet en gång per år i samband med just tidigare nämnda doktorspromotion, då teologiska fakulteten sitter där uppe i korstolarna, och jag brukar tänka på under de här 3-4 timmarna att här har det suttit många människor före mig genom århundradena, kaniker och skolpojkar och biskopar och många andra, och att det är samma stolar som står kvar och brukar sedan idag. Det som historiker ger det mig en känsla just av levande historia på något sätt.
Boken då heter Lunds domkyrka, idéer och världsbilder. David och Kristina, tack så mycket för att ni kom hit idag.
Tack.